Är det idylliskt? Vem är den vackra gossen i mitten, tror ni? Han har växt. Det är min familj. 1959. Jag ser bara lycka och glädje. Och en liten nyfödd brorsa. Ja. Jag vet inte var bilden är tagen. Jag vet att det är min äldsta bror som tar kortet. Så vi är ju fem syskon där. Det bilden inte berättar för oss. För det är lycka. Och han, den store farbror där, barfotamannen, försöker att likna Jesus så mycket det går. Han är pastor. Så det är en pastorsfamilj i allt välmående. Men det bilden inte säger, det är att året innan så brann allt upp som den här familjen ägde. Allt, precis. Bilen som vi åkte i var kvar och de sakerna som var i bilen. Allt annat försvann. Och det var dåligt försäkrat. Min far hade genom alla år en tanke att Gud tar hand om allt. Då behöver man inte försäkra sig. Och det var ganska tufft. Och för min mor var det här väldigt tuff tid, kan jag säga. För hon fick ju leva av allmosor en lång tid. Och det berättade hon långt senare hur kämpigt det var. Bilden berättar ju inte heller om den lilla gossen i vaggan där, hur hans liv ska bli. Han får ju ett liv med tre barn. Och de är 6 och de är 8 och de är 11 när han själv dör i ALS. Och bilden berättar heller inte hur det går för de andra syskorna. Det går ganska bra, men det finns ganska mycket sjukdomar och förluster. För tidiga förluster. Jag är väldigt förtjust i den här bilden för jag har ett gott förhållande till min far. Det bröts lite senare i livet av mig för jag blev tonåring. Och han hängde inte med riktigt i svängarna då och så att vi tappade varann. Men sen kom vi tillbaka igen när jag blev pastor. Och vi hade varje måndag förtroliga samtal. Hur gick det i söndags? Den tiden blev alldeles för kort. För han dog 72 år gammal och hjärtat tvärstannade. Egentligen tycker jag väl en ganska sann bild då plötsligt på en familj. Hur mycket pastorsfamilj vi än är. Han i vaggan blev ju pastor och jag blev pastor. Skulle vi inte vara mer skyddade? Skulle inte Gud ta hand om oss? Vad är det för mening? Kan man ställa frågan så. Vad är det för mening med det här? Det är ju ingen mening. För ställer jag frågan så, då går jag vill. Då försvinner jag. Då blir det snurr i huvudet på mig. Men kan jag ställa frågan så här istället? Är Gud med i det som sker? Finns han där? Har han omsorg om den här familjen? Bryr han sig? Och på det svarar jag, absolut ja. Jag fick ju följa Mats lillebror där genom hans ALS. Det fanns ingen mening med den sjukdomen. Men Gud var där i alltihopa. Det här, vi kan ta bort bilden nu för den är, jag har svårt att fortsätta med det. Men jag tror att det här är kanske det viktigaste jag säger nu till någon eller några. Att jag tror att det är någon eller kanske flera som har gått och tänkt så. Vad är meningen? Jag hittar ju inte den riktigt. Och till dig säger jag, det kanske inte är någon mening. Som du ska hänga upp dig på, leta efter. Men du ska se om du kan se Gud i det du är i och rör dig. Är han där? Var det honom du skymtade? Kände du att han var nära? Mitt vittnesbörd idag är Att jag har sett så mycket meningslöst, men jag har också sett Gud vara där. Hans godhet är där. Hos mig, runt mig. Sen händer det saker. Jag möter människor som sviker mig. Jag kan ju gå sönder av det. Men Gud har en omsorg i det som händer i det trasiga. För det är här världen vi lever i är ofullkomlig. Den är, som David Hedegård sa en gång när jag var ung, lagd under intighet. Jag vet inte varför ett så konstigt ord fastnar, men jag kan aldrig få ur det i huvudet mer. Intighetens välde. Meningslöshet. Den här världen, som den ser ut. Och följer man bara lite med nyheterna så anar man ju meningslöshet överallt. Och hur vi försöker kanske peppa den då med Halloween istället för att stilla oss en sån här. För att slippa tänka på det meningslösa. Så jag tror ju att det meningslösa är ett pågående, men Gud bryter in i det hela tiden. Och där får jag vara med och se. Och ja, min bön är ju hjälp mig Gud att ta vara på det. Jag tänker nu ta med er till 1992. Den dagen, det året 1992, då dör min pappa i en hjärtattack. Jag har pratat med honom på det måndag. Jag har precis ringt och vi har gjort färdigt det här samtalet. Hur var det? Hur gick det? Och han var väldigt glad. Det hade gått väldigt bra där i trakterna runt Vårgårda. Han hade en möteserie på gång och så var han pastor och föreståndare samtidigt i en annan församling. Det ska man inte vara när man är 72, tänkte jag, men det var kul för honom. Och så hade det gått bra för mig på söndagen också, så vi pratades vid. Sen lägger vi på och sen kommer ringsignalen då att, av brorsan då som bodde nära och säger du måste komma hem, det har hänt något. Och man fattar direkt. Det bara är så. Det har hänt något. Varför ska jag åka hem för att det har hänt? Det händer väl alltid något i Vårgårda. Ja. Nej, det är sant. Det var de som fick ta ner skylten, det vet ni va? De här kommunskylten, Vårgårda, det är där det händer. Men de fick ta ner den. För det hände inget i Vårgårda. Det är sant. Det är hela predikan är sant också. Så nu blir det konstigt här. Men jag åker hem. Och då är ju min pappa, han hade sitt kontor hemma. Så ett litet rum där på Fågelvägen 11 så har han sitt kontor, ett skrivbord och helt fyllt med bara böcker. Hela rummet. Och jag slår mig ner, jag sätter mig till rätta och tänker vad är det för mening med det här? Och då så lägger jag handen på bordet där och bara känner in, ni vet, så här. Här satt han ju alldeles nyss. Det är inte länge sedan. Och så tittar jag, då ligger ju en predikan där på skrivbordet. Den är inte färdig. Den är under bearbetning. Rubriken är, vad händer när människan dör? Så börjar den, hans predikan. En ganska svår predikan måste jag säga, utifrån predikaren, det sista kapitlet. Vad händer när människan dör? Och så har han börjat då på predikaren 12:6 och där står det att silvertråden brister. Då händer det någonting. Och så förklarar han det. Och så är det sista han skriver. Ingenting är så sant som att människan måste dö. Och så går han och dör. Det är ganska märkligt. Så jag fortsatte på den predikan. Så jag slog upp predikaren 12. Och nu får ni åka med mig på en resa. Den har en poäng, den här resan. Men den är lite på gränsen, kan jag tycka, nästan. Men den har en poäng. Och så om vi börjar på vers 2 på den här min fortsättning av predikan då. Först kanske jag ska säga innan jag går in på den då, så ska jag säga huvudpoängen på den här predikan. För den är så enkel. Tänk på din skapare i din ungdom. Och eftersom ni är unga och ungdomar allihopa, så gäller det er. Och jag tror att tänk på din skapare nu. Jag tror man kan fritt översätta det så. Är ni med? Tänk på din skapare, han som har gjort dig nu, innan det blir trögt, innan det blir svårt. Alltså vad står det nu då? Innan de förmörkas, solen och ljuset, månen och stjärnorna. Om vi tar bara den, vad handlar det om? Det är inte så lätt att tänka, vad handlar det om? Det här är ett judiskt tänkande får jag nog säga, och det är ett väldigt fantastiskt tänk, och det är väldigt inspirerande att följa. Och jag har forskat och jag har letat och jag har tagit reda på, men det är en tolkning, kom ihåg det. Och det finns många sätt att tolka det på, men innan det förmörkas, solen, ljuset, månen och stjärnorna, det är helt enkelt en bild på hur du tänker, hur du fattar beslut, hur du är i ditt liv. Alltså känslor, tankar, det går trögare, säger predikaren. Ni får inte ta det här personligt någon nu. Det är lätt att göra det, men jag vill inte det. För det här är både fascinerande och spännande och lite roligt. Och det är underfundigt och mycket humor. Mycket värme i alltihopa. Innan det här förmörkas, innan du blir trött i hela huvudet kan man säga, egentligen handlar det om. Och innan molnen vänder åter efter regnet, vad är det för en tid? Det är en ganska dyster tid, är det inte det? Det kommer regn efter regn. Det är inte så där, nu blev det en solig härlig dag. Det är inte så man upplever det. Alltså vi är ganska mycket nära slutet på livet nu. Och vi kommer att dö. Är ni med? I den här resan så kommer vi att dö på slutet. Jag säger det med en gång. Så kan vi ta nästa vers så går vi vidare. Väktarna i huset darrar. Vilka är det? Och det, nu kommer jag att skynda på lite, annars så får ni sitta här jättelänge. Men väktarna i huset är armarna. De blir försvagade och darrar. Starka männen, mina ben, de sviker. Och malerskorna har upphört att mala eftersom de har blivit så få. Det är inte så svårt kanske, Svenne. Det är tänderna. Och vi drabbas ju inte av det så mycket. För vi får ju, jag ska ha in en krona nu. Ganska snart. För de har ju ramlat ut. Det som originalet är ju inte kvar. De har blivit så få, och så kommer spejarna då, om vi bläddrar igen. Spejarna har det mörkt i sina gluggar, ögonen, det var inte så svårt. Och då båda dörrarna mot gatan stängs. Och det, jag tror i alla fall att det är så när man blir tandlös. Så stängs dörrarna och så låter det lite konstigt. Jag vet inte, men jag tror det. Ljudet från kvarnen försvagas. Den är dubbel, ljudet från kvarnen. Alltså jag hör dåligt. Men jag är också utanför kvarnens arbete. Är ni med? Arbetet är borta för mig. Det är den tiden jag är i nu. Och då man går vidare till nästa vers. Vaknar av fågelsång. Jag har inte kommit dit än i alla fall. Men det betyder helt enkelt du vaknar tidigt. Du kommer upp tidigt på morgonen. Sångens alla döttrar sänker rösten. Jag vet inte, Lisbeth, om det är sant att det är så. Sänker man rösten? Ja, den går ner lite grann. Då är det sant också. Jag vet bara Roland, han får behålla sin röst. Jag förstår inte, men det får du tacka Gud för det är inte det vanliga. Nej. Då man är rädd för var backe. Jag var ute med svärmor igår. Vi var åt middag ute med familj och alltihopa. Det var väldigt trevligt. Men hon är 92 år nu. Det var kämpigt varje trappsteg, varje backe, och sen har hon fått starr på båda ögonen, eller på så här, både grå och grön och allt vad det nu är, så att det var tufft för henne att komma ut bara. Det blir ju så. Och vägen är full av skräck, alltså det hänger ju ihop. Då tar vi nästa, ja. Då mandelträdet blommar, och jag tänker på han Anders Antonsson som sa att det var, alla som inte har vitt hår, de färgar det när de har kommit upp i en viss ålder. Jag vet inte vad han menar med det. Men det är det det menar. Mandelträdet blir alldeles vitt när det blommar. Det är vackert. Så man behöver inte färga håret, utan man kan ta, nu kommer livet i kapp mig lite. Det blir vackert ändå. Gräshoppan släpar sig fram. Bilden på gräshoppan är ju ganska snabb, kvick. Tänker på Per lite grann. Han är överallt och hoppar och så. Men nu går det inte längre. Nu släpar. Alltså en gräshoppa som släpar sig fram. Det är ingen vidare bild. Och så kommer min favorit då. Kaprisknoppen blir utan kraft. Vad kan det vara? Jag kan säga så här mycket, att kapris i sig har med aptit att göra. Definitivt. Det är alla överens om. Men då kan man säga så här, att den lutherska kyrkan som vi är en del av lite då, den väljer att säga att det är aptiten på mat som saknas. Vi har ingen lust att äta. Man tappar det. Men judarna, de blygs icke. Det är den sexuella lusten. Aptiten på sex avtar, det blir utan kraft. Helt bara det. Ja, så är det. Jag vet inte varför vi ska fega ur där och säga, men jag kan ju tycka båda två är bra då. Man tappar väl aptiten helt enkelt på allt som är gott. Ja. Då människan går till sin eviga boning och gråtarna går omkring på gatan. Det har ju inte vi, men i Israel så har de ju det så, eller i de områden, det är ju mycket gråterskor, när döden kommer, när döden har inträffat eller när man ligger för döden, så börjar ju de redan att gråta, kanske till och med innan, om jag förstår det rätt. Och sen kommer vi till den versen då som pappa egentligen börjar sin predikan med, innan silvertråden brister. Nu har vi gjort den första biten, kroppen, alltså hur kroppen bryts ner. Nu kommer vi till en helt ny bild, och det är egentligen en bild av en, om vi säger ett gammalt, vad säger man då? När man vevar på en sån här vev och så kommer det upp en hink med vatten. Vattenkälla, eller vad säger man? Vattenbrunn är det ju jag letar efter. Alltså en vanlig brunn som det var förr. Och då skulle jag ju kunna återvända till den bilden ni såg. Vad var det för mening med att huset i Hulla brann ner? För bara några år senare så var min mor väldigt glad för det. För där var det en brunn som hon stod och vevade. Och det värsta hon visste, det var när hon hittade paddor i vattnet. För det var en sån brunn. Så det kom ut något gott av det meningslösa där. Men här är en bild nu som kommer på en brunn. Och då är silvertråden, kan man tänka sig, repet som hämtar upp vattnet med hinken. Och här är det ingen som är riktigt säker på saken, men troligtvis är silvertråden själen i mig. Min själ. När den brister, då händer det någonting. Då rasar den här brunnen samman. Då faller den ihop helt. Och det är det som bilden fortsätter med. Den gyllene skålen slås sönder, och det är en bild på mitt huvud, troligtvis. Måste jag lägga till hela tiden, för vi kan inte vara riktigt säkra, men det är vackert beskrivet. Ja, du kan ta nästa. Gyllene skålen och krukan vid källan. Då handlar det om, man kan säga, lungorna. Eller hjärtat, vilket, om det är krukan eller brunnshjulet. Men det rasar ju ihop. Så att det, först är det huvudet som rasar, sen rasar lungorna, sen är det hjärtat. Det stannar upp. Det slås sönder, det blir så dramatiskt. Men så återvänder kroppen, får man ju säga då, till den jord därifrån den har kommit. Och vi ser om vi har en vers till där. Och så anden vänder åter till Gud som gav den. Och där har du väl nyckeln nu i hela den här. Jag tycker det är en vacker beskrivning av hela kroppens förfall. Om man kan beskriva det vackert så har ni fått det här ändå. Men anden är ju det som ger liv. Det är ju livet i mig. Vart tar anden vägen? Återvänder till Gud som gav den. Jag vet inte hur tydligt man ska tolka just den versen så, men det står i predikaren 3, och om det nu är vers 7 eller någonstans där, att Gud har lagt ner evigheten i varje människas hjärta. Så det är någonting i oss som har en evighet. Sen vet vi ju idag, de flesta i alla fall, så här att vi ska säga vårt ja till Jesus. Vi får säga ett ja till honom. Då vet vi med säkerhet, säger Bibeln, att vi får komma hem. Och där vet vi ju inte riktigt hur vägen går. Jag vet vad min pappa skrev. Och han var väldigt rak. Och han var väldigt tydlig i hela sin förkunnelse. Och det var inga andra ord än att det går en skiljeväg så här. Och jag ber till Gud att han ska vara nådefull mot alla. Att det ska finnas hopp för alla. Men det finns med säkerhet en väg, och det är att jag redan nu, redan i min ungdom, säger: Herre, jag vill ge mitt liv till dig. Jag vill tro på dig. Jag vill vandra med dig. Jag tror att vi har på något sätt i hela den här predikan en stor poäng, att Gud håller dig och mig i sin hand. Han är med. Sen blir våra liv, som jag inledde med, de blir inte som vi har tänkt oss alltid, eller som föräldrarna tänker sig för sina barn. Det blir ju inte så alltid. Det blir på andra sätt. Men Gud är med, och han håller sin hand. Han håller dig i sin hand. Och jag tror att jag vill bara få avsluta med Johannes 14 och de första versarna. Och det är en ingång till nattvarden. Så jag bjuder in dig nu utifrån den här predikan att få ge ditt liv i nattvarden, att få ta emot honom som håller dig redan i sin hand. Det är det finaste du kan göra, det är att ta emot, för det är han som räcker ut. Det var ju han som först säger så här: jag har lagt evigheten i ditt hjärta. Kom till mig, för jag är evigheten. Då blir du hel. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Så Jesus valde att gå i döden för oss, för att ge oss liv. Och jag tror, och det är min känsla, att när vi dör så är det inte döden vi möter. Det är en dörr vi möter. Vi går igenom, och på andra sidan så möter vi en herre, en frälsare. Och det gör alla, får alla som vill gå den vägen. Välkommen om en liten stund i nattvarden. Tack Herre Jesus för den här dagen, den här allhelgona. Herre, du har hört och hur vi tänker och hur vi känner inför dem som har gått före oss. Hur vi saknar många som har gått före. Men hur vi också kan tänka på oss själva och våran väg, våra steg. När vi ska möta det här livets slut, Herre, hjälp oss att få öppna dörren och gå in i ljuset tillsammans med dig. Låt ingen bli utanför, Herre, det är min enkla bön idag. I Jesu namn. Amen.